Hej min vän, Gustav Oskarsson här, vd på Driva Eget. Underbart att du hänger med oss på driva-eget.se och lyssnar på Starta Eget-podden. Nu vill jag bjuda dig på ett av de mest lyssnade avsnitten från vår systerpodd. En liten favorit i repris kan man säga. Jag tror du kommer att gilla det. Så enjoy min vän och glöm inte att signa upp för en prenumeration även på våra systerpoddar Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things. Hej min vän och välkommen till Business Hacks. Mitt namn är Gustav Oskarsson och äntligen får jag besök av supermentalisten, föreläsaren och författaren Henrik Fexeus. I det här avsnittet kommer vi att snacka om hur man får sociala superkrafter, hur du blir den där sociala mittpunkten du alltid har önskat och hur du får människor att verkligen, verkligen lyssna på just dig. Jag ska inte säga mer om det utan tuna in nu, luta dig tillbaka och njut av det här avsnittet med Henrik Fexeus. Varmt välkommen till Business Hacks, Henrik Fexeus.
Tack så jättemycket.
Hur är läget?
Det är mycket bra.
Ja.
Och varmt och härligt är det idag.
Vi är ju i en period av Stockholms kanske varmaste augustiklimat på länge, känns det som.
Så är det ju. Ja. Och minnet är ju så kort, för nu går alla omkring och säger precis som jag, åh gud det är så varmt. Men är inte sanningen att vi också har haft en av de kallaste somrar i mannaminne? Det har, alltså rent statistiskt tror jag att det har sedan maj regnat och varit kallt betydligt mer än det egentligen ska göra. Mm. Men det minns man inte så fort solen värmer på.
Och det minns man inte. Och vi klagar inte heller, för nej, vi är inne i en kall poddstudio och njuter av förhoppningsvis varandra sällskap och ett gott samtal. Och vi ska ju faktiskt dela upp det här samtalet i två olika avsnitt. Jag har ju läst alla dina böcker, älskar dem. Och de två ämnena som jag har liksom verkligen känt att jag vill ta med dig, det är ju dels hur man bygger sin sociala superkraft, vilket vi ska ägna det här avsnittet åt. Och sen gör vi ett annat avsnitt med dina, vad ska man säga, övriga mentala superkrafter. Bland annat då med de bästa tipsen från din bok, vad heter det? Konsten att skaffa mentala superkrafter, säger jag fel nu?
Ja, någonting sånt heter det. Konsten att få kanske.
Konsten att få, okej. Ja, men det var ganska nära i alla fall. Så då tänkte vi kan börja med i det här avsnittet att snacka om de sociala superkrafterna. För vi som driver företag, vi har ju ett stort behov av att ge oss ut. Vi ska sälja, vi ska nätverka, vi ska liksom få människor att hänga på det vi gör. Men väldigt många av oss har ju svårt att komma dit, att njuta av det, att vara duktiga på att bli den här sociala medelpunkten som folk vill lyssna på och vill ta del av. Och det tänker jag att vi ska göra någonting åt.
Ja, det är väl rimligt idag, tycker jag.
Och du har skrivit både böcker och haft föreläsningar om det här. Så att, om vi tänker oss då att jag är en företagare som känner att jag måste liksom ge mig ut där. Jag måste bli bättre på det sociala. Jag måste bli bättre på att få folk att lyssna på mig. Jag måste bli bättre på att hantera kommunikationen i mitt bolag. Var ska man börja liksom, om man vill utveckla den här förmågan?
Mm. Det där är ju väldigt många olika frågor i en egentligen. Och ja. Man kan väl bryta ner det, eller vi kan väl bryta ner det för enkelhetens skull, kanske tre nivåer. Mm. Och den ena nivån handlar lite grann om mindset. Mm. Därför att ofta varför man tycker att det är läskigt att ut och prata inför andra är ju, först kanske man tänker, men gud jag är inte förberedd, och så skriver man ett manus och så tänker man att, nej men gud det är ändå jobbigt, vad konstigt. Och vad det där handlar om är egentligen en inprogrammerad rädsla som vi alla människor går omkring med. Mm. Och det är rädslan av att bli negativt bedömd. Det är oftast det som är i botten av det. För tänk om jag ger bort mig, tänk om de inte tycker om mig, tänk om de inte gillar min idé och så vidare. Och det hindrar oss. Mm. Och vad det egentligen handlar om är att om vi blir negativt bedömda, då tänker vi gärna att då kanske vi inte får vara med i den sociala gruppen. Mm. Och en gång i tiden så var det lika med överlevnad. För när vi satt där i grottan så gällde det att vi var med i gänget. För då fick vi vara inne i värmen och skyddet undan regnen. Men om vi inte fick vara med, om vi tyckte om oss, då åkte vi ut i grottan. Det var kallt, vi hade ingen mat och den där tigen åt upp oss som hängde där utanför. Mm. Så sen dess så har hjärnan någon idé om att vi måste vara till lags. Det är otroligt svårt att ta sig förbi det.
Mm. Även om man vet det inte.
Ja, därför det är en sak att veta någonting rationellt. Mm. Men sen kickar dina amygdala igång i alla fall och slänger på dig alla de här stresshormonerna, adrenalina. För att den där programmeringen, den sitter så djupt. Mm. Men steg ett i det är att förstå att det är så att det är en irrationell känsla som man känner. Mm. Och då kan det vara okej att känna den om man vet att det här är inte en sanning nu. Det här är ett inprogrammerat hjärnspöke jag inte kan göra någonting åt. Men det där sista stämmer inte riktigt, för vi kan göra några saker åt det. Och om man börjar med mindset, så är det ju faktiskt så att de här människorna som man ska träffa och prata med, det ska mycket till för att de inte ska vara på din sida liksom från start. Antingen är de positiva till dig eller neutrala till dig. De flesta människor är positiva eller neutrala när du träffar dem första gången. Mm. Om de är negativa från början, då bör du verkligen backa och fundera på hur kommunicerar du redan innan. Och det gjordes en jättespännande studie på, man lät några personer demonstrera en juicemaskin. Och så fick, och båda demonstranterna hade precis samma manus. Den ena av dem gjorde dock ett litet fel. Och det var att hon spillde lite juice på sig. Men i övrigt så var allting samma. Och sen blev de här demonstratörerna ratade i några olika variabler. Och det intressanta var att båda ansågs vara lika proffsiga. Så det här misstaget man hade gjort, eller som den här personen gjorde, det påverkade inte alls hur man såg på henne som en professionell, en yrkesperson. Men när de ratade sin likability, hon som gjorde det lilla felet, hon ansågs vara en mycket trevligare säljare. För hon hade blivit lite mer mänsklig. Man tänker att, ja, hade det där varit jag, så hade jag också kanske gjort det där. Mm. Jag hade också varit nervös, jag hade spilt på mig. Så hon sålde alltså bättre, sålde juice bättre. Och lärdomen av det här är att när du går ut och presenterar, jag förutsätter att man är något sånär förberedd. Att man har tränat på vad man ska säga och så vidare. Var ärlig med allt som händer i din hjärna. Om man mitt i en presentation kommer av sig, inte vet vad som ska hända och signalerar utåt att shit vad det blir jobbigt nu, då kommer den känslan överföras till dem du pratar med och de kommer tycka att det är skitjobbigt. Men om du istället visar att du fortfarande äger situationen genom att du inte låter dig bekomma av det som händer, vilket du gör genom att vara ärlig med det. Oj, här skulle jag säga en sak som jag helt har glömt. Jag ska bara titta i mina notes. Mm. Då kan de andra andas ut och vara lugna och trygga. Och de kommer fortsätta vara trygga med dig. Dessutom har du nog också visat att du är en person som behärskar situationen även när det går knas. Mm. Vilket faktiskt stärker dig i deras ögon. Och det som hade kunnat vara ett jättejobbigt misstag i ditt huvud blir någonting som ingen ens minns. Mm. Så när det knakar, eller om du är jättespänd, om du vet att jag kommer spruta nervositet när jag går ut där och ska göra den här presentationen, säg det. Ni ska veta en sak, det här är första gången jag presenterar det här. Det är så otroligt roligt att jag äntligen får prata om det. Så jag är lite nervös, men jag hoppas att ni känner det också. För det här blir spännande. Mm. Äg det som händer med dig. Mm. Gör det rakryggat. Sen så kan man ju också förstås, är det ju så att om man har nu det här, det är så jobbigt att gå ut och presentera, då innebär att kroppen blir full av adrenalin och av kortisol, stresshormon. Det är inget bra, för när vi får det i hjärnan, då blockerar det. Det är inget bra, för när vi får det i hjärnan, då blockerar det syret i försen till frontalloberna, där det rationella tänkandet sitter, så vi blir lite mer korkade. Vi får lite svårare att tänka. Det vill vi ju inte ska hända under en prestation. Och ett trick för att få ner de här liksom, hormonnivåerna, det är att göra en liten andningsövning först, faktiskt, att kontrollera sin andning. Mm. Det finns många olika sätt att göra det på. Det jag brukar göra, det är att jag brukar räkna till 4, vilket innebär att jag andas in medan jag räknar till 4, håller andan, räknar till 4, andas ut, räknar till 4, håller andan, räknar till 4. Om man gör det, det räcker med att bara göra det 2-3 cirklar, så pressar man ner liksom den här kemiruschen som börjar ske i kroppen. Så du är mycket mer i balans och mycket mer i kontroll när du går ut och har din prestation.
Och det du gör då, det är att du säger till hjärnan att jag andas lugnt, därför är jag lugn.
Exakt. Och så egentligen så är det ju din puls du reglerar. Mm. Men när du får en lägre puls, då känner jag, jaha, nej, men jag är tydligen inte stressad, jag behöver inte det här kortisolet. Mm. Så det är någonting jag ofta gör när jag går ut på scen till exempel. Bara för att liksom ge mig själv lite tankespace och veta att jag har kontroll över mig nu. Mm. Så jag inte blir alldeles för spattig. Så det är liksom, det är många nivåer där. Först den här förståelsen för varför det känns så jobbigt. Nivån under det är ju hur att vi kan äga det istället och förvandla det till någonting bra. När vi upplever saker i kroppen eller hjärnan. Och det tredje är att det finns ju tekniker rent fysiologiskt för att hjälpa oss i det här. Så att det är väl en grej man kan göra, tänker jag.
Ja, och det vill jag fylla på med en sak som har hjälpt mig jättemycket. Jag föreläser ju en del och är i många sociala sammanhang. Och från början kanske jag inte, eller jag vet att jag inte är så jätte... jag älskade det inte från början, om man säger så.
Ja,
och fortfarande kan jag få liksom påslag av kortisol och adrenalin. Mm. speciellt när jag inte har gjort det på ett tag, som nu efter pandemin var det till exempel jobbigt att podda igen, vilket var som vardagsmat innan, men okej, oj, nu ska jag podda med halvkända människor, det känns lite jobbigt. Men det som har hjälpt mig jättemycket är att tänka mig bort från jaget eller egot. Mm. Det vill säga att gå från att nu ska jag podda, nu ska jag prestera, till att nu ska jag skapa någonting som ska ge någonting till någon annan. Just det. Det vill säga att jaget är inte viktigt, egot är inte viktigt, att jag ska tänka bort det. Det är något som har hjälpt mig. Jag vet inte om det är en beprövad teknik, men det funkar för mig i alla
fall. Det där vill jag återkomma till lite också, kanske lite senare. Men du har helt rätt i det, och jag tycker också att man kan tänka bort jaget på så sätt att man kan tänka ett vi. Istället för att det handlar om att jag ska nu presentera det här för dig. Det kan bli så konfrontativt. Mm. Så kan man tänka att vi ska nu träffas och föra ett samtal om det här. Min roll, om det nu finns en min eller ett jag, är möjligtvis att leda det på ett värdigt sätt. Men det här mötet är någonting som vi skapar, som vi gör. Mm. Det är inte jag som ska spela apa framför dig på en cirkusscen.
Jag fattar. Mm.
Lite i linje med det vi sa i början, att de flesta människor är ju ändå hyfsat välvilligt inställda till det från början. Mm.
Just det, ja, men det är magiskt. Och då har man liksom lärt sig på något sätt att förbereda sig själv inför en föreläsning eller ett samtal.
Och förlåt,
eller
nu kommer jag avbryta det. Men du var inne på något annat jätteviktigt också. Och det är ju så att det okända är alltid läskigt. Aha. Så att igen, ju mer gånger man gör någonting vad det än är, desto mer vardag blir det ju. Mm. Så det är inget konstigt att det känns obehagligt första gången. Det får man bara acceptera på något sätt. Att det är okej att det gör det. Mm. Mm.
Men sen då när vi har förberett oss och vi är peppade, vi vet vad vi vill på ett ungefär, då vill vi ju då, vilket socialt sammanhang det än är, få folk att dels tycka att vi är intressanta och dels vill vi att de ska lyssna på oss. Mm. Vad finns det för approach att ta till det? Finns det något verktyg där?
Ja, men och då tycker jag vi kommer ner på de här rent, som jag gillar, så här, ordlös retorik som jag kallar det för, de verktygen vi har för att, men just för att få andra att lyssna på oss, men också egentligen skapa relationer. Därför att människor som vi tycker om att lyssna på är ofta, eller människor vi upplever att vi förstår, ska jag säga, är människor som vi också upplever är som vi. Mm. Som vi upplever kommunicerar som vi upplever har ungefär samma grundläggande värderingar som vi. Mm. De föredrar vi, för det blir enklast. Mm. Och därför så har vi ett helt batteri med verktyg där vi ordlöst kommunicerar till andra att jag är ungefär som du är. Mm. Och vad det handlar om är att vi anpassar alla våra kommunikationskanaler. Vi gör det ofta omedvetet, men man kan göra det här medvetet för att bygga det här mycket, mycket starkare, mycket snabbare. Mm. När det handlar om språk så ser man till att man använder ungefär samma typ av språkbruk. Mm. Märker man att någon har ett favoritord som de använder kan man gärna plocka upp det. Mm. Vi kan se till att vi pratar i ungefär samma hastighet, för om de andra pratar jättelångsamt och så kommer jag in och pratar jättefort, det blir inget bra möte. Mm. För då har jag väldigt tydligt visat att jag inte är som ni är. Mm. Man kan försöka anpassa tonen i sin röst ligger lite närmare dem än vad man kanske skulle gjort naturligt. Mm. Man har också märkt att när vi anpassar vårt kroppsspråk, menar jag inte att man ska härma någons kroppsspråk, men man har ungefär samma typ av gester, ungefär samma frekvens. Om den andra rör på sig jättelite och jag normalt rör på mig jättemycket, kanske jag tonar ner det lite grann. Mm. Eller tvärtom. Så på så sätt så visar att jag rör mig och beter mig och låter som du. Det betyder att jag förmodligen också ungefär tänker som du. Mm.
Och även i mina fysiska attribut som kläderna.
Absolut.
Naturligtvis.
Självklart.
Det som har funkat bra för mig, och vilket man inte alltid lyckas med, du hittar någon form av, i försnacket, alltså det här lösa snacket, att hitta någon form av gemensamt intresse.
Absolut.
Löpningen eller vad det nu kan vara. Men jag har varit med om tillfällen där vi lyckas inte hitta det här gemensamma nämnaren som vi kan bara chitchatta lite om. Vad gör man då?
Nej, men det är ju spännande. Men då är det ju det som är så bra, att det räcker ju sällan med att använda en av de här grejerna. Mm. Men känner man till att det finns så många som du kan jobba med, om du inte hittar den här gemensamma nämnaren. Mm. Nej, men då kan du fortfarande försöka jobba med rösttempot eller tonläget eller språket eller kroppsspråket eller blickriktningar. Mm. Eller hastighet på andning eller hur man sitter. Bara så mycket i den andras beteende du bara kan plocka upp.
Just det.
Desto bättre. Så det gör ingenting. Du kommer aldrig kunna göra alla grejer. Mm. För att ibland kommer den andra människan vara alldeles för långt ifrån dig. Eller man inte hittar något gemensamt. Men då finns det någonting annat man kan ta. Mm. Och det spännande med det här är ju att det här har liksom varit någon form av så här psykologsanning ganska länge. Men för ett antal år sedan så började man även göra kvantitativa mätningar om det på MIT. Mm. Så det finns mängder med data på att det här verkligen stämmer. Och en annan sak som Alex Pentland som gjorde de mätningarna som han upptäckte var att när vi pratar så har vi lite olika sätt att prata på. Du kan prata väldigt, ja men du vet, rakt utan att stacka dig en enda gång och det låter väl repeterat och snyggt. Och så finns det de som startar och stoppar och tar om och det blir lite hackat och så vidare. Mm. Och då är det lätt att tänka sig att det där första är bra. Mm. Man ska ha den här liksom, svadan liksom, som löper. Men vi tolkar folks mentala beteende utifrån bland annat hur de låter. Och människor som är väldigt kreativa, som tänker medan de pratar, de har just det här start- och stopp-beteendet i sitt tal. Mm. Det betyder att ska du jobba som telefonförsäljare eller någonting sånt, så är det jättebra att ha det här första, liksom den här lugna, trygga svadan som man kan höra. Men ska du ut och presentera dig som entreprenör och vill framstå som att du är liksom en tänkande och kreativ person och det händer mycket i nuet, då är det bra att inte låta alldeles för inrepeterad. Mm. Därför att vi vet att en sån människas normala speech pattern är lite fram och tillbaka, lite ryckigt. Så det kan man också använda sig av med flit om man vill. Mm. Eller tänka på att inte använda, beroende på vilken personlighet man vill visa helt enkelt.
Mm. Jag tänker också att en sak man skulle kunna tänka på, du får säga om jag är rätt eller fel, det är ju att tänka att personen mitt emot också har sina issues och osäkerheter i ett samtal, va? Det är inte bara vi som har det.
Det är jättebra. Mm. Det är väldigt bra. För jag inbillar mig, nu är det ju sällan som jag är ute och presenterar mig som företagsledare. Mm. Men jag kan inbilla mig att man kanske ofta kommer in i den situationen, speciellt som entreprenör, och känner att man är... Det finns en statushierarki. Antingen kommer man in som underdog, eller så kommer man in och är jättesjälvsäker och tycker att man äger det. Mm. Och bara ska få den andra att säga ja. Mm. Men att göra det mer jämlikt, att tänka precis som du säger, att den andra har också sina kommunikativa utmaningar här i samtalet. Och också vad gäller förståelse och så vidare. Eller börja tänka på andra saker. Så kan det nog bli en mycket, mycket behagligare situation.
Verkligen. Men okej, nu har vi lärt oss lite om hur vi kan förbereda oss. Vi har liksom de kroppsspråk och det visuella, kläderna, tonen och så vidare. Men nu ska vi, liksom, nu ska vi säga någonting, nu ska vi presentera någonting, nu ska vi föreläsa om någonting, nu ska vi få fram ett budskap. Finns det verktyg även där vi kan använda oss av? Vi själva liksom det vi säger, inte bara det visuella omkring.
Jo, men det finns det. Då börjar vi komma in på retorik kanske. Och jag försöker att lite stanna innan det. Men det finns absolut...
Och du får styra om mig om jag missar någonting.
Det finns strukturer som jag tycker är intressanta i hur man kommunicerar. Och väldigt ofta upplever jag att jag har tänkt ut någonting som jag tycker är så himla bra. Mm. Så att jag behöver bara få dig att förstå varför det här är bra. Mm. Så kommer jag få dig som finansiär, eller du kommer köpa min grej, eller vi ska samarbeta, eller vad det är. Yeah. Men det jag glömmer bort är kanske att men det är utifrån mitt perspektiv. Mm. Och varför jag tycker att det här är så bra, det är ju för att jag ser att det uppfyller ett behov som jag har. Men du kanske inte har det behovet, eller ser inte det behovet. Och då kan jag tjata mig blå om att det här är ett behov som ska uppfyllas. Om inte du upplever det så kommer det här inte funka ändå. Mm. Så någonting som är jätteviktigt tycker jag i all sån kommunikation är ju att fundera på att om jag nu ska presentera någonting, på vilket sätt kan det möta ett behov som min mottagare har? Mm. Inte förutsatt att vi har samma behov. Därför att förhoppningsvis om jag tänker på min mottagare och sätter mig in i den personens situation, så kan jag kanske hitta ett motsvarande behov som uppfylls av det här jag ska presentera. Ja men bra, då har jag en ingång. Då har jag någonting som gör det här relevant för dig. Men förutsätt inte att din utgångspunkt är samma som andras. Mm. Och jag tror att det är lätt att göra det om man är väldigt engagerad i sin egen idé.
Mm. Men hur gör man det praktiskt då? Ställer man frågor innan mötet eller under mötet? Eller försöker man tänka sig in i den andra personens huvud? Eller hur gör man det bäst?
Jag tror inte att det är så svårt. Man vet ju vem man ska träffa. Ja. Och jag tror att väldigt mycket av det arbetet kan man göra i förväg genom att bara fundera på vem är den här personen? Hur ser deras vardag ut? Varför vill jag överhuvudtaget träffa den här personen för att prata om den här grejen? Mm. Och om man inte hittar det i förväg eller träffar fel, så kan man kan försöka anta att använda den här, är det Mitsubishi eller var det Toyota? Toyota var det, va? När man säger varför fem gånger. Mm. att komma till pudelns kärna i det. Liksom. Mm. Om man säger, nej, men jag tycker inte om det här, eller jag hade velat ha det på ett annat sätt. Ja, men varför då? Hur då? Jo, därför att X. Mm. Okej, men varför skulle det vara bra? Jo, därför att Y. Mm. Och idén är att efter ungefär 5 nivåer av varför, då har man kommit ner till grundbehovet. Mm. Eller det som det egentligen handlar om. Varför någon egentligen tycker eller tänker någonting. Mm. Och då, när vi har skalat av alla lager, för det som har verkat vara starka åsikter är egentligen bara strategier för att skydda eller möta någonting som ligger där nere i kärnan. Något som kan vara ett behov eller en inställning. Och när vi vet vad det är, när vi är säkra på det, ja, då kan vi också väldigt tydligt se om det vi har kan hjälpa dig. Mm. Eller så gör det inte det, men då vet vi det båda två. Mm. Då kanske jag behöver, eller så får jag en ny tanke nu när jag vet varför du säger nej till mig egentligen. Du kanske inte visste heller varför du sa nej till mig från början. Mm. Nu när vi vet det, ja, men då har vi någonting att jobba med.
Mm. Men här är jag nyfiken ändå på, för du har ju skrivit mycket om det här om konsten att få folk att göra som man vill. Finns det, klart att vi ska ha en win-win, liksom, alla ska vinna. Såklart. På annars blir det ju ingenting i längden. Men finns det ändå så här små knep man kan göra för att underlätta resan dit? Att få folk att förstå mig bättre, eller att få folk att liksom lyssna på mig mer, eller vad det nu kan vara. Att finns det liksom, ja, verktyg för det?
Ja, men alltså alla de sakerna som vi har pratat om nu
såklart
leder ju till att folk både förstår, för om du pratar någon annan människas språk, även om det är ordlöst, så leder det till att de förstår det bättre, för ni pratar samma språk. Och samma sak här, om du är noga med att se till att jag förstår dina behov, och gör det inte det, så har jag just fått dig att hjälpa mig att förstå dem, och kan möta dig där. Mm. Då är ju, och vad allt det gör är ju att du blir ju en unik person. Därför att i de allra flesta möten så är det ju inte så att man går därifrån och känner att det här var någon som verkligen förstod mig och vad jag behövde och såg mig och som jag också förstår. Mm. Det är ju en ganska sällsynt situation egentligen. Mm. Så redan med de här teknikerna så tror jag att man blir liksom topp 5%. Och då blir det också någon som andra kommer ihåg. Mm. Och det är ju viktigt. Mm. Och för övrigt, där man anpassar kommunikationen, det kan man ju göra redan i förväg. Mm. I telefon så kan man jobba med rösten. I mail. Mm. Eller om man messar, beroende på vilken kommunikation. Men i textkommunikation. Mm. Om den andra personen skriver väldigt långa eller korta meddelanden, då skriver du långa eller korta meddelanden.
Har du läst den här undersökningen om hur ett mail uppfattas?
Du menar,
att positiva mail uppfattas neutralt, neutrala mail uppfattas negativt.
Nej, det har jag inte, men det är ju spännande. Ja. Därför att, och det är ju för att vi har en negativ bias i hjärnan. Mm. Vi förutsätter lite grann att eller vi letar efter det dåliga. Mm. Och eftersom mejl är så otroligt ambivalent, alltså det är så svårt, det finns en jättebra mejlundersökning som visade att den handlade om ironi och skämt i mejl. Mm. Mm. Och så bad man avsändarna skriva 10 stycken mejl var, och 5 skulle vara ironiska och 5 skulle vara bara neutrala eller de facto. Och sen så frågade man avsändaren, och man frågade också mottagaren hur säkra de var på att ett specifikt mejl, eller förlåt, man frågade avsändaren hur säkra de var på att mottagaren skulle förstå om de var ironiska eller inte. Mm. Och man frågade mottagarna som läste mejlen hur säkra de var att de hade tolkat dem rätt. Mm. Och både avsändaren och mottagaren var 80% som sa att ja, men det är inga konstigheter, jag ser det här väldigt tydligt, eller de kommer att förstå. Och det hade förstås ingen korrelation med sanningen alls. Mm. Det är jättesvårt att förmedla känslolägen i mejl. Det var ju därför vi uppfann emojisar. Och det ligger ju helt i linje med det du säger.
Mm. Och ta exempelvis om du skriver ett mejl till mig och så börjar du med Gustav och sen utropstecken. Mm. Då kanske du tänker att, åh, Gustav!
Ja.
Och jag tänker, vad fan har jag gjort?
Ja, exakt. Det är jätteklurigt. Mm. Så att man får ju... Det bästa man kan göra är att dels undvika utropstecken och så vidare. Mm. Men också försöka på, om jag fick ett mejl som började så, Henrik, utropstecken. Mm. Hur skulle jag tolka det? Mm. Ah, okej, jag kanske inte, jag vet inte hur jag skulle tolka det. Nej, exakt. Om inte ens jag vet, då ska jag inte skriva så.
Mm. Fattar. Men du, det finns ju de här människorna som jag alltid har varit lite avundsjuk på, som kommer in i ett rum och helt plötsligt alla dras till dem, alla vill vara med dem, de verkar så spännande. Det är inte säkert de är det, men de har någon form av aura kring sig som bara säger att det här är någon jag vill hänga med, det här är någon jag vill veta mer om. Vad gör de?
Jag tror att de gör nog väldigt mycket olika saker. Mm. Och sen så finns det alla möjliga teorier om feromoner och så vidare som vi inte ens behöver gå in på. Men några saker de lär ha gemensamt lär vara att de är ganska raka i ryggen. Mm. De har ett väldigt öppet kroppsspråk. Mm. De ler. Mm. och de tittar intresserat på folk med ögonkontakt. Mm. Och förmodligen så stannar de också en sekund på tröskeln och tar in hela rummet. Mm. Och det signalerar, det är liksom ett alfabeteende att gå in i ett rum på det sättet. Och det har vi också iprogrammerat i oss att oj, här kommer en ledare eller någon som kan vara bra att hänga med och känna till. Och om den personen parallellt med det då verkar vara positiv och avväpnande genom att le och skratta och verkar vara kommunikativt närvarande, ja, då blir det ju någon vi vill vara med. Mm. Och det är av flera anledningar. Dels för att om det verkar på något sätt vara en ledartyp så kan det vara bra för vår överlevnad. Men sen är det också så här att vi tänker lite att de vi umgås med är som vi, det har vi varit inne på. Det innebär att om jag tycker att du är extraordinär, då ser jag till att hänga med dig, för då kan jag tänka att jag är lite som du är. Så det är också ett sätt att smickra oss själva, att vi vill vara med de här människorna. Det låter hemskt, men,
nej,
men
det
är så.
Jag älskar det. Ja, det där tyckte jag var jätteintressant.
Så det är ett bra sätt att få folk att vilja ha en relation med en själv. Ja. Att ha ett kontrollerat, positivt, öppet kroppsspråk. Att vara kommunikativt närvarande, att ha ögonkontakt. Då kommer andra människor vilja vara med dig innan du ens har börjat kommunicera med dem.
Spännande. Du, tiden för det här avsnittet går lite mot sitt slut.
Ja,
jag funderar på, är det något liksom vi har missat som bara, shit, det här verktyget, apropå sociala superkrafter, måste jag bara få dela?
Alltså vi har ju egentligen bara skrapat på ytan.
Jag vet, men sen kommer ju böckerna.
Ja, exakt.
Vi måste sälja in någonting också.
Precis, så att, vi får säga det att om det här överhuvudtaget verkar intressant och vettigt, så finns det ju hur mycket som helst att läsa mer om det. Väldigt praktiskt. Jag är en väldigt praktiskt lagd person. Mm. Och som tur är har ju jag skrivit majoriteten av de böckerna.
Exakt. Vilken är den bästa då just inom det här?
Jag skulle säga att det är en kombination av min första bok Konsten att läsa tankar och min sista bok Fingertoppskänsla. Mm. De två. Då har man ett kit som inte går av för hackor.
Mm. Och det är en av dem jag faktiskt inte har läst. Mm. Så jag blir glad också. Men du ska väl försöka sammanfatta då, alltså konsten att få sociala superkrafter. Mm. Vad är liksom, om man känner att okay, jag vill testa någonting. Vad känner du att, gör åtminstone de här två eller tre sakerna.
Ja. Jag skulle säga att om man, som du var inne på inledningsvis, om man har lite jobbigt med en presentation. Mm. Tänk på det här med att det har att göra med en urgammal programmering. Tänk på att äga när du går in. Var ärlig med vad som händer i dig. För det kommer bara göra situationen bättre. Och använd andningsteknik. Jätteviktigt. I andra möten, titta på hur andra kommunicerar. Gärna ordlöst. Anpassa dig själv efter deras ordlösa kommunikation. Och också notera skillnaden. Mm. Ett intressant experiment man kan göra, det är att efter man har gjort det, är att bryta det, att börja göra tvärtom. Mm. Bara för att se hur det omedelbart påverkar mötet negativt. För det gör det. Mm. Jättesvärt. Och det är nästan bästa sättet att kontrollera att det här som vi har pratat om nu inte bara trams och nonsens, att det faktiskt påverkar. För det gör en enorm skillnad.
Ja, exempelvis att gå in i ett rum som du beskrev det första gången och nästa gång så går du längs med väggarna och liksom tittar neråt och ser skillnaden.
Eller bara sätta dig och prata med någon och börja lite anpassa efter deras kroppsspråk och sen lägg det till med ett helt annat kroppsspråk och se hur samtalet bara dör. Mm.
Spännande. Men du, vad har du på gång annars i livet?
Annars i livet just nu så är det absolut närmsta är ju att jag har väntat sedan 2020 på att få åka ut på turné med min nya föreställning. Henning fick se sig att lita på. Mm.
Och det han väl absolut inte då, tänker jag.
Jo, det tycker jag att man ska göra. Men, och den handlar väldigt mycket om det vi pratar om nu, att vi behöver lita mer på varandra. Så den turnén drar igång den 2 september i Stockholm och sen är jag ute på vägarna hela hösten. Mm. Det är en galnaste show jag tror att det är fjärde turnén jag är ute på, och det är den galnaste show som jag har skrivit någonsin, för premissen i den här är lite att publiken får bestämma allting som ska hända, men ändå så måste jag ju på något sätt sy ihop säcken.
Och det finns biljetter kvar?
De börjar ta slut, men det finns biljetter kvar.
Jag ska faktiskt skynda mig att boka.
Ja, Henrik Fexeus är att lita på.se.
Där hittar man biljetter. Och nya böckerna med Camilla Läckberg såklart.
Ja, köpa. Precis. Vi har ju skrivit två stycken i vår trilogi. Kult och, eller Box och Kult. Yeah. Och det går ju oförskämt bra för de där böckerna, måste jag säga, över hela världen. Mm. Och vi börjar 3 dagar efter att min turné har börjat så sätter sig jag och Camilla också och skriver bok nummer 3 som kommer om ett år, som avslutar hela det här enorma bygget som vi har skapat, som är bland det roligaste jag har gjort i hela mitt liv också. Mm.
Och så förstås ditt koppel av böcker om personlig utveckling.
Gud ja! Det är ju nästan enklast att gå in på sin favoritbokhandel och bara eller googla på Henrik Fexeus böcker så kommer det finnas en dig lista.
En varm rekommendation för mig som har läst nästan alla i alla fall. Det var en jag inte hade läst, så den ska jag verkligen.
Var det Fingertoppskänsla?
Ja.
Ja,
precis. Men det
Kommer snart. Men du, härligt, ja. Henrik, stort tack för vårt första avsnitt tillsammans.
Tack så jättemycket.
Och tack till dig som lyssnar. Det kommer snart också ett nytt avsnitt där Henrik delar med sig av sina bästa tips om att skaffa mentala superkrafter. Du hittar alla våra poddar såklart där poddar finns och på drivastegeget.se. Prenumerera också på våra andra poddar Ordinary People, Who Do Badass Things och Starta Eget-podden. Stort tack för idag. Hej då.
Hej då.